Existerar det svenska våldsmonopolet fortfarande? Det är oklart, beroende på vem man frågar. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. De senaste veckornas eskalerande våldsdåd har skapat en urvaken krismedvetenhet i det politiska etablissemanget. Vad kan vi göra åt våldet? Hur balanserar man trygghet och frihet? Och vad blir konsekvenserna av en situation där statens våldsmonopol på allvar utmanas? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill att jag ska fortsätta göra dem så hjälper det mig om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Glöm inte heller att prenumerera om du inte redan har gjort det och klicka även i klockikonen så att du får en notis när jag släpper nya filmer, vilket jag gör som ett urverk varenda lördag morgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om våld, vinklar och verklighet. Häng med! Begreppet våldsmonopol är en statsvetenskaplig term som myntades 1919 av den tyske sociologen Max Weber och beskriver statens ensamrätt på att nyttja våld inom nationens gränser. Syftet med att ha ett våldsmonopol är att man ska upprätthålla lag och ordning och för att motverka att särintressen etablerar egna, destabiliserande och konkurrerande våldskapital, vilka riskerar att sätta rättssamhällets funktioner ur spel. Moderna rättsstater reglerar våldsmonopolet i lag för att förhindra att det missbrukas, och medborgare möter i allmänhet endast våldsmonopolet i byråkratisk form, som till exempel genom kronofogden, kriminalvården eller exempelvis äganderättstvister i domstol. Ägande är våld i fast form, lyder ett gammalt socialistiskt axiom som faktiskt är betydligt klokare än dess förmenta kritik av det privata ägandet. Upphäver man ägandet släpper man nämligen våldet fritt. Om statens våldsmonopol inte längre mäktar med att försvara rättssamhället och de avtal som rättssamhället vilar på, så kommer konkurrerande våldsaktörer att etablera sig, och ju fler som noterar att monopolet går att utmana, desto fler kommer att försöka etablera egna våldskapital, med en eskalerande erosion av våldsmonopolets suveränitet som konsekvens. Wilhelm Agrell, seniorprofessor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, skrev nyligen en debattartikel i Svenska Dagbladet i vilken han argumenterar för att det svenska våldsmonopolet inte längre existerar. Artikeln postulerar att en nation sönderfaller när samhällets institutioner reduceras till en av många våldsutövande aktörer. Den österrikiske konfliktforskaren Friedrich Glassl beskriver i sin konflikteskalationstrappa hur konflikter degenererar till ömsesidigt destruktiv våldseskalation. När två eller flera parter en gång börjat bekämpa varandra med öppet våld tenderar konflikten att öka, våldet att bli mer frekvent och mer utstuderat snarare än att backa till en lägre våldsnivå. På samma sätt som ett spärrhjul ledigt rör sig i ena riktningen men är omöjligt att vrida tillbaka, riskerar hela den rättsliga mekanismen att behöva byggas om från grunden om hjulen oåterkalleligen tillåts vridas allt för långt. Frågan är alltså betydligt större än dagens antal brottsanmälningar, eftersom samhället som helhet sannolikt måste förberedas för en våldsnivå som är högre än vad den är idag. Det finns nu en allmänt tilltagande krismedvetenhet hos politiker och myndighetsföreträdare, men det finns samtidigt en stark motivation att frånsäga sig ansvaret för den uppkomna situationen och att istället på olika sätt uppvisa poserande handlingskraft och att man nu har kontroll på läget. Eller åtminstone att man har en plan. Parallellt med kampen mot det kriminella våldet föreligger en politiskt motiverad kamp om verklighetsbeskrivningen. I Malmö gör man exempelvis ett stort nummer av att antalet skadade och dödade i skjutningar har sjunkit, men illustrerar dels det senaste året med en halvårsbruten stapel, och man talar mindre om det faktum att antalet bombattentat under 2019 i Region Syd samtidigt ökat med nära 60%. På ett plan föreligger en konflikt mellan liberalism och auktoritet, mellan frihet och trygghet, om man så vill, mellan fritidsgårdar och fängelser. Frågan är svårare än vad båda sidor i den polariserade kriminalitetsdiskussionen vill göra gällande, eftersom frihet och trygghet är två krafter som i en demokrati likt yin och yang behöver samexistera i någon form av ekvilibrium. Blir efterfrågan på trygghet så stor att man offrar allt för mycket frihet, riskerar samhället att reduceras till en auktoritär polisstat. Gör å andra sidan frihetsideologin samhället oförmöget att upprätthålla den allmänna ordningen, reducerar samhället till en våldsam dystopi där den starkes rätt trumfar lagen. Möjligen kan en kapitalistisk analysmodell bistå i avgörandet av en rimlig balans mellan dessa två storheter. Follow the money. Är tryggheten och styrningen för stor, så likriktas samhället på bekostnad av kreativitet, individualism och experimentlusta, vilket slår mot både entreprenörskap, innovationsbenägenhet och tillväxten. Det socialdemokratiska 1970-talet förkroppsligar på många sätt denna meningslöshetens trygga stagnans. När å andra sidan den skattegenererande, produktiva medelklassen börjar flytta från vissa områden för att etablera egna säkerhetslösningar och bilda egna enklaver, då är det ett tecken på att stabiliteten är för låg och att tryggheten måste stärkas. Denna segregerande process pågår i hög grad exempelvis här i Malmö. Man bör notera att de som politisk grund behöver försvara Malmö gärna trycker på det faktum att staden faktiskt växer. Men de nämner inte lika gärna att staden samtidigt har rikets snabbast fallande skattekraft. För att hårdra det: de som lämnar Malmö är produktiva, de som flyttar in är det inte. Makthavare som bidragit till den rådande situationen, som kriminologen Jerzy Sarnecki och ekonomen Sandro Scocco, slåss nu, uppbackade av Aftonbladet och Dagens Nyheter, för sin politiska överlevnad genom att allt mer aggressivt försvara förklaringsmodeller som allt sämre beskriver verkligheten. Man växlar i sin retorik mellan att å ena sidan bagatellisera kriminalitetsutvecklingen och å andra sidan beskriva den som ett resultat av rasism, egoism och utanförskap. Exempelvis publicerade Dagens Nyheter i veckan en debattartikel som underkände aktiv brottsbekämpning som en kränkning av livschanserna. Den tynande skånska lokaltidningen Sydsvenskan gick i somras ändå längre och bad helt sonika alla som inte hade ett klassperspektiv på skjutningarna att hålla truten. Ytterst tillämpas i denna kamp en form av det marxistiska begrepp som kallas falskt medvetande på meningsmotståndarna, vars uppfattningar helt enkelt underkänns som ett resultat av illvillig manipulation av fientliga externa intressen. Att 62% av svenskarna enligt Demoskop nu upplever att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, där en ökande otrygghet på offentlig plats utgör en central komponent, avfärdas som populistiska och alarmistiska fantasier, vilka måste bekämpas i högre grad än själva våldsutvecklingen. Att bombdåden och dödsskjutningarna har flyttat in i flera stadskärnor påverkar inte nödvändigtvis statistiken, men det påverkar medborgarna och förklarar upplevelsen av den ökande otryggheten. I vintras detonerade en bomb i centrala Malmö så att en sovande 12-årig flicka täcktes av glassplitter. Den 7 juni i år sprängdes fasaden på en bostadsfastighet i Linköping. För 2 veckor sedan sköts en mamma bärandes på sitt barn på öppen gata mitt igenom Malmös mest välbeställda stadsdelar. Och i förra veckan detonerade en bomb i centrala Lund som svårt splitterskadade en förbipasserande ung flicka. Statistiskt sett har man det alldeles utmärkt om man står med ena foten infrusen i ett isblock och med den andra foten i en balja kokande vatten. Men för alla utanför den dammiga lässalen uppfattas samtidigt situationen som katastrofal. Önskan att beskriva situationen som under kontroll och Sverige som ett land vars befolkning aldrig varit tryggare är inte bara ohederlig. Den är vid det här laget direkt demokratiskt farlig, eftersom den endast befäster bilden av att myndigheterna ljuger för sina medborgare. Det räcker att gå tillbaka till 1990-talets nyhetsrapportering för att kunna se skillnaden i tonalitet. När Tommy Zethraeus 1994 öppnade eld mot nattklubben Sturecompagniet i Stockholm och mördade tre gäster rapporterades händelsen av riksmedia under flera månaders tid. 1998, när Juha Valjakkaja mördade tre personer, utlystes rikslarm. Hurvamorden 1951 blev ett nationellt trauma som filmatiserades med Ernst-Hugo Järegård i huvudrollen. Idag blir det inte mer än en text som lakoniskt konstaterar att laddningen som sprängde en bostadsfastighet i centrala Linköping innehöll ovanligt mycket sprängdeg. Hur mycket sprängdeg ska man betrakta som vanligt i en stat med ett fungerande våldsmonopol? Enligt siffror som SVT har tagit del av sticker Sverige ut jämfört med de flesta övriga europeiska länder när det gäller skjutningar. Det finns länder i sydöstra Europa som placerar sig ändå högre, samt vissa regioner i Italien. Är det rimligt att Sverige statistiskt ska jämföras med maffiasamhällen och samtidigt beskrivas som tryggare än någonsin? När dessa siffror inte går att bortförklara med falskt medvetande åberopar man istället andra överslätande och svårmätta variabler som att anmälningsbenägenheten har gått upp. Detta implicerar alltså att brottssiffrorna har varit höga hela tiden, men att folk på senare tid fått mer förtroende för rättssamhället och därför i allt högre grad väljer att rapportera brott. När i själva verket allt tyder på att allmänhetens förtroende för svenska myndigheter i själva verket är kraftigt fallande. Utländska journalister som storögt nu rapporterar om den svenska utvecklingen avfärdas som förledda av illvilliga försök att skada den omhullade Sverigebilden. Denna linje är hittills mest storskaligt orkestrerad av Dagens Nyheter, som härförleden gjorde gällande att kritik av det svenska samhället bottnar i en Kreml-finansierad konspiration där kritiken antingen är duperad eller en medkonspiratör. Tiden för de poststrukturalistiska krumbukterna är nu nära sitt slut, eftersom den semantiskt relativiserade verklighetsuppfattningen ytterst inte står emot konkreta sakförhållanden som bombattentat och att människor skjuts på öppen gata. Frågan gäller snarare hur det svenska samhället bäst ska klara en smärtsam omställning till våldets nu verkliga villkor. Den ideologiska pendel som har dragits så väldigt långt i postmodern riktning riskerar nämligen nu, när den väl börjat röra på sig, att svinga långt förbi vad som vore en rimlig balans mellan frihet och trygghet. Jag vill därför mana till sans. Var bättre än relativisterna. För det är sant att kriminaliteten inte kommer att åtgärdas med fler frivola kommunsatsningar eller fler hashtag tafsa inte armband. Det är däremot inte sant att det råder inbördeskrig eller att Sverige är förlorat. En rimlig sanning ligger någonstans mellan båda dessa läger. Sverige har allvarliga och verkliga problem. Och många har länge ansträngt sig till det yttersta för att inte kännas vid dessa problem. Historiens dom över dessa personer kommer sannolikt att bli mycket, mycket hård. Men vill vi hantera Sveriges problem konstruktivt, så behöver vi beskriva verkligheten på ett hederligt, nyktert och sansat sätt. Inte genom att anamma en spegelbild av motståndarnas hysteriska verklighetsbild. Vill du hellre se Sverige nyktra till för att på ett balanserat och pragmatiskt sätt hantera sina problem snarare än att låta den ideologiska pendeln svinga över i en ny extrem? I så fall tycker jag att du ska sprida den här videon, dela den med dina vänner och prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna upplevelser av kriminalitetsutvecklingen i Sverige? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull och sansad kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar balans före extremism, oavsett vad extremismen kallas. Tack för mig och tack för att ni har tittat. Mm-hmm.